Den som söker skipa ordning i höga visans handling efter förnuftets tids- och rumsuppfattning tappar snart bort sig själv i diktens vindlande framställning. Berättelsen tycks inte riktigt hänga samman. Eller gör möjligen det, men i sådana fall genom fördolda principer, inledningsvis omöjliga att skärskåda. Lite som en film av David Lynch uppträder händelseförloppet närmast som en serie drömmar. Där de två älskande huvudpersonerna söker efter varandra, förenas och separeras i snabba scenbyten sammanvävda med drömmens logik. Ja, bruden säger det faktiskt rakt ut. På min bädd om natten söker jag den jag har kär. Det är nämligen i drömmen hon förväntar sig att få möta sin älskade. Och vi påminns om att den uppfattningen inte står ensam sett till Bibeln som helhet. Genom en exposé över drömmotiv i det bibliska materialet lyfter vi fram flera användbara nycklar som kan användas i föreningen av drömlivet med bönelivet. Samtalet avslutas med en reflektion kring biskop Synesius av Kyrenes bok De Insomnis, vilken han skrev under sin tid som nyplatonist innan han helt tagit steget in i kyrkan. En omständighet man i östkyrklig tradition löst genom att förse boken med korrigerande kommentarer och hänvisningar till flera av de bibliska motiv vi just gått igenom. Synesius skriver om drömmar som något som frigör människans gudomliga nos från vardagens låsningar och gör det möjligt för henne att minnas sitt himmelska ursprung. Samt hur det främsta verktyget för att göra drömmarna mer tillgängliga och möjliga att ta till sig utgörs av att föra dagbok, eller snarare nattbok, över sina drömmar. Dagens avsnitt av Den fördolda världen har rubriken Drömboken.
Ett tag efter att vi hade spelat in förra säsongen av podden så hittade jag en anekdot ur Grigorius av Nyssas liv som jag tänkte att oj, den här hade varit jättekul att ha med när vi pratar Grigorius av Nyssa. Men det passar nästan ännu bättre nu, för vi ska tala om drömmar idag. Grigorius av Nyssa växte upp i en aristokratisk familj i Kappadokien, i det som är idag är Turkiet. Och hans rika mor var kristen. Han själv var inte jätteintresserad av kyrkan när han var liten och när han var väldigt ung. Men han brukade ändå hänga med sin mor som finansierade olika kyrkobyggen runt om i Kappadokien. Så en dag så ska de resa till en invigning av en kyrka vigd åt de 40 martyrernas minne. Som Grigorius mor då har finansierat bygget av. Och Grigorius säger väl att ja okej då mamma, jag hänger med. Fast han inte är superintresserad. Och de reser till den här platsen för den här kyrkan. De kommer fram sent på kvällen. Bruket vid martyrhögtider var att man reste långväga och fastade och sen hade en gudstjänst hela natten, var på en stor fest följde. Så de var utmattade när de kom fram och den här långa gudstjänsten pågår och man sjunger hymner hela natten, rökelse brinner och det är allmänt ståhej. Men Grigorius, som inte är lika intresserad av sånt här, han går till trädgården in i kyrkan och lägger sig ner och sover lite i smyg medan gudstjänsten pågår. Då händer någonting märkligt. När Grigorius sover så drömmer han att de 40 martyrerna samlas runt omkring honom och skäller ut honom för att han är så ofrom och respektlös att han kan lägga sig sova under gudstjänsten. De slår honom med kvistar. Och Grigorius vaknar och är förundrad och rädd. Det här hade han inte väntat sig. Men det är kort efter den här händelsen som han låter döpa sig, tydligen. Så det var Grigorius av Nyssas, så att säga, conversion story. Han blev kristen efter att ha mött martyrer i en dröm.
Det är ett intressant motiv det där att bli kristen på grund av drömmar. Man skulle kunna tänka sig att Gregorius av Nyssa skulle kunna ha tagit och nästan tagit med den här berättelsen i den här boken. Det känns som någonting som skulle kunna passa in. Att liksom dra den här berättelsen.
Menar du Höga Visan-kommentaren?
Ja, precis. I hans kommentar till Höga Visan. Han skulle kunna ha haft det här som ett, liksom ett eget vittnesbörd. I den här boken, Höga Visan, den är ju väldigt drömmig. I förra avsnittet så sa vi att hela Höga Visan framträder som väldigt drömmig. Det är liksom så, när man läser den så blir man förvånad över de här scenbytena. Och det finns en sorts drömlogik på något sätt i boken. Vi kanske skulle ta och bara illustrera det där med några ställen så att våra lyssnare får en uppfattning vad det är vi menar.
Ett sånt där ställe som följer vad som måste vara någon sorts drömlogik, det är det här med i kapitel 2, vers 6 börjar det. Mitt huvud vilar på hans vänstra arm, hans högra omfamnar mig. Lite senare, efter att hon har besvärt Jerusalems döttrar, så står det: hör, min vän kommer. Där är han. Han springer över bergen, dansar fram över höjderna. Min vän är lik en gasell, lik en ung hjort. Där står han vid vår gavel, spanar genom fönstret, tittar in i gallret. Och där vill man nästan säga, sakta i backarna lite. Han lutade ditt huvud mot hans arm. Och sen plötsligt springer han över bergen mot dig. Och sen tittar han in genom ditt fönster. Var han inte hos dig alldeles nyss? Och det är som att det går fram och tillbaka så där, att ena sekunden så är de tillsammans, andra sekunden så är de inte det, utan de är på väg mot varandra på långt avstånd. Det går fram och tillbaka i någon sorts drömlik pingpong.
Det är intressant att det också börjar med att hennes huvud vilar på hans vänstra arm. Alltså, man får en känsla av att de kanske ligger i en säng. Kanske till och med att de vaknar och drömmer. Det där motivet också med att de håller på och just vaknar och drömmer och att de ligger i sängen, det är någonting som också dyker upp på lite olika sätt. Ett ställe som vi kommer fördjupa oss ännu mer i nästa avsnitt, det börjar ju i kapitel 5 så här: jag sov men mitt hjärta var vaket. Hör, min vän knackar på. Och så säger han då: öppna för mig, min syster, min älskade, min duva, min fulländade. Och hon ligger där i sängen och liksom funderar. Hon tänker: jag har tagit av mig linnet. Ska jag ta på det igen? Och sen så sticker vännen handen genom gluggen. Man undrar vad det egentligen som betyder det här. Och får mitt inre att skälva. Och sen så stiger hon upp för att öppna för vännen. Och man undrar: vänta nu ett tag, hur kan han vara så nära så att han sticker handen genom gluggen? Det där ordet för glugg, det är faktiskt koilia, sköta. Alltså, det har med kroppen att göra.
Ja, få mitt inre att själva.
Ja, just det.
Det inre som koilia det.
Och sen så öppnar hon dörren. Och så är han inte där. Istället så finns det ett antal väktare. De kommer också komma tillbaka längre fram. Som hittar henne. Ett annat ställe så pratar de om att det är under äppelträdet väckte jag dig. Man undrar också lite grann vad det där att vakna. Det kanske är mer än bara att vakna i vanlig mening.
Sen står det att de lägger sig och sover flera gånger.
Just det.
Som till exempel i början när kungen ligger på sin bädd sprider min nardus sin doft. Så han här ligger och sover antagligen och känner doften av henne. Och så senare så, efter att han har gått från att vara så nära att hon kan vila på hans vänstra arm till att han springer över bergen, till att han tittar in genom fönstret och kallar på henne att komma ut. Och det är en kör som säger åt dem att fånga rävar. Så plötsligt ligger hon och sover, kan man tänka sig. Någon av dem ligger och sover här i alla fall. På min bädd om natten söker jag den jag är kär. Jag söker men finner honom inte. Jag vill stiga upp och gå runt i staden, på gatorna och över torgen och söka den jag har kär. Jag söker men finner honom inte. Väktarna finner mig, de som går runt i staden. Har ni sett den jag har kär? Knappt har jag lämnat den förrän jag finner den jag har kär. Jag tar fatt honom och släpper honom inte förrän jag fört honom till min mors hus, till kammaren hos henne som fött mig. Och sen lite senare kommer hon ur öknen. Då kan man ju tänka sig att hon låg och så plötsligt drömmer hon att hon stiger upp och träffar väktare och finner honom till slut.
Och också det här att hon har varit ute i vildmarken men ändå har hon varit i staden.
Ja, nu hon kommer ur öknen / vildmarken, samma ord. Men hon var ju i staden nyss.
Så vad var hon egentligen?
Och sen så går de och lägger sig i vildmarken faktiskt en bit framåt.
Ja, han säger till henne, kom min vän, låt oss gå ut på fälten och övernatta bland hennabuskarna. Så de söker, de liksom går och lägger sig tillsammans. Och motivet grundläggande i hela i den här boken handlar ju om att de söker varandra. Så grundbetydelsen här blir ju liksom att de söker varandra genom att gå och lägga sig tillsammans.
Eller separat, det är lite oklart.
Ja.
Det är som att de kanske bara träffas i drömmen.
Ja.
Jag har hört uttydningar av det här när man trycker på att de faktiskt kanske aldrig träffas. Utan bara drömmer om varandra.
Ja.
Och uppmålar bilden av varandra.
Hjalmar Ekström, han har ett intressant passage om hur de söker efter varandra. Och han gör det utifrån någonting som både han och Grigorius Onyssa delar. Och det är det här att det står en hel del om dofter och att andas in varandra i den här boken. Alltså någonting som för Grigorius Onyssa hakar i det som kommer sen att bli hesukasm. Alltså hjärtats bön. Alltså att andas och att använda den andras namn i andningen.
Namnet doftar.
Exakt. Och det är i samband med ett sånt ställe som han tar och sätter ihop det också med drömmar. Han skriver så här. Det är som om en doft från ett annat land möter bruden när hon umgås med brudgummen. Doften kommer ibland fjärran ifrån och ibland från hennes närmaste närhet. Men nära eller fjärran har den en förunderlig förmåga att tränga sig fram och helt fylla henne med en ljuvlighet som kommer allt inom henne att öppna sig vitt för honom. Bara ljudet av hans namn är som flödande balsam vars starka parfym sprider sig omkring henne och fyller henne och drar henne till att igen och igen tänka på och drömma. Om honom. Hjalmar Ekström alltså. I sin utläggning av hur dröm och andning och den här inre bönen. Hur det handlar om att de söker efter varandra i drömmen.
Bibeln är ju full av drömmare.
Ja, gott om dem.
Vi har redan berört Jakob och Jakobs stege. När han gör som Grigorius faktiskt gjorde, lägga sig och sova på en helig plats. Det var ganska vanligt att man gjorde det i kyrkan. Att man la sig för att sova på till exempel en plats som är minnesmärke för en martyr. Och förvänta sig att möta den martyren i sömnen. Lite som att Jakob upptäcker att en plats är helig genom att när han sover där vid Betel så ser han Jakobs stege och änglarna som går upp och ner för trappan upp till Gud.
Ja, det är många som missar att det är inte bara i största allmänhet att han drömmer den där drömmen utan det är just på en helig plats.
Exakt, som ligger i vildmarken.
Ja, det är en sten som han markerar ut. Han säger ju det att här är Guds plats, jag visste det inte. Det är likadant det där motivet med att ta och söka upp heliga platser. Dels så finns det ju som vi sa nyss i Höga Visan också. De uppsöker ju faktiskt olika platser. Kom, låt oss gå ut till hennabuskarna. Det finns en plats som de besöker för att drömma. Man kan också tänka på till exempel ett ställe i Bibeln som vi har tagit och utgått likt Jakob Stege många gånger. Och det är ju den här drömmen som kung Salomo har där han möter Gud och ber om att få vishet.
Det är ju också på en helig plats förresten.
I Givon. Han har liksom tagit och sökt sig till den här platsen för att möta Gud. Och Gud möter honom och han är ung när det här händer. Hjalmar Ekström säger att han är bara en liten pilt. Och Salomo, han får den här frågan av Gud. Vad vill du ha, Salomo? Och han svarar, vishet. Ge mig vishet. Alltså, Sofia. Den heliga visheten. Han skriver ju Salomo i flera böcker om sin relation till visheten som han har haft ända sedan sin ungdom. Han uppmanar alla att söka henne.
Gregorius skriver ju om Salomo förresten att eftersom man får ta emot och möta visheten så kan man se det som att det finns två Salomo. Det finns den vanliga personen Salomo och så finns det den fördolda Salomo som är fridens härskare själv.
Mm.
Och att det är båda de här Salomo som har skrivit Höga visan. Det är den vanliga personen men det är också Salomo med stort S, man får säga så, det vill säga Kristus.
Det är ju en motiv som dyker upp snart sagt överallt i Bibeln att man kan möta Gud i drömmen. För vi har sagt att i Höga visan så är det ju, de söker varandra och att söka varandra är ju just det här att det är Gud som söker människan och människan som söker Gud i drömmen. Alltså att drömmen blir en mötesplats mellan Gud och människan. Om man liksom ska ta, om det finns ju säkert några stycken kanske lyssnare som undrar om det verkligen är så vanligt. Men det finns ju som sagt snart sagt överallt. I Jobs bok så står det så här. På ett sätt talar Gud. Ja, på två sätt den osynlige. I en dröm, en syn om natten. När människor sover sin djupaste sömn. När de slumrar på bädden. Då får han människorna att lyssna.
Vi har änglamöten. De som kommer med budskapen från Gud. Vi har som hos till exempel båda Josefarna. Gamla testamentets och Nya testamentets Josefar. Vi har Josef med hans bröder som drömmer om dels om sin egen relation till dem. Och han blir drömtydare hos farao. Och vi har Josef, Jesu fosterfar, som får olika instruktioner av änglar. Herrens ängel. Och det får ju också de vise männen.
En lite kul grej med det där med Josef av Egypten som han kallas i det östkyrkliga materialet. Alltså den här gammaltestamentliga profeten. Det är ju det här att det dyker upp en liten detalj där i berättelsen. Det dyker upp en skål som hans bröder luras att stjäla från honom. Utan att dra hela berättelsen så dyker den här skålen upp och en av de där personerna som finns med i den där scenen där det där äger rum pratar om den där skålen och säger så här att det är den som han använder när han tyder tecken. Så Josef av Egypten då som tyder drömmar, som tyder tecken i drömmar, han använder den här drömskålen då som det står. Och det är intressant, det här ordet som förekommer där, det är nachachtibi. För några år sedan så gjorde jag ett litet ordstudium på det där. Och det här är märkligt nog ett ord som annars generellt sett används i väldigt negativ mening. Syftande på trollkonster. Och det där blir ju väldigt då, ja, när man nämner Josef tänker det är nästan, det känns, skulle vara svårt att inte liksom nämna det här när man liksom bara går förbi det där. För det är liksom intressant, för man vet ju om att på förr i tiden i liksom delar av den gammaltestamentliga liksom samtida kulturen så fanns det ju skålar där man föreställde sig att man liksom hade kommunikation med andra världar genom de skålarna. Det finns gott om sådana skålar faktiskt bevarade som man kan liksom titta på. Och här har vi då Josef av Egypten som har den här skålen som han använder när han tyder tecken som det står.
Är det som att han fyller den med vatten eller någonting?
Ja, man undrar vad som
är en TV.
Ja, man undrar vad som pågår. Det är liksom det är väldigt fantasieggande om inte annat. Man undrar vad som döljer sig där bakom egentligen.
I domarboken så har vi Gideon som ber om tecken som har att göra med hans liksom profetkall eller domarkall och får en massa tecken, men han vill ju hela tiden ha nya tecken. Liksom för säkerhets skull, kan du ge mig ett tecken till? Och ett tecken till. Sen får han ytterligare tecken som han faktiskt inte hade liksom frågat om. Utan han bara får ett extra tecken för säkerhets skull. Och det är när han går in i ett krigsläger. Så hör han två personer sitta och samtala om en dröm. Den ena personen har drömt någonting. Och den andra personen uttyder det. Och säger att det här är ett tecken på att det är Gideon som ska göra stordåd. Och då liksom Gideon liksom hör det här. Utan att själv delta i samtalet och ta det som liksom, här var nästa kvitto på vad jag ska göra. Så det är inte bara som Josef som blir någon sorts privat drömtydare, utan här är det tre personer. Den som drömmer, den som tyder tecknen i drömmen och den som tecknen berör. Det är fördelat på olika personer, det är ganska intressant.
En annan sån här drömtydare och drömmare, det är ju Daniel. Vi nämnde honom. Det är intressant också, han har ju någonting som förknippar honom med en person som vi ska prata lite längre fram om i det här samtalet, nämligen Synesius. Han skriver ju nämligen ner sina drömmar, och Synesius rekommenderar ju också att man ska skriva ner sina drömmar i en drömbok.
Apropå Daniel som drömtydare så kommer ju också den här kungen Nebukadnessar till honom.
Med drömmar.
Och har en kris med sina drömmar som han får tydda av profeten Daniel. Kristi förklaring. Nu tänker jag särskilt på berättelsen som den finns i Lukas evangeliet.
Det här är alltså en berättelse som ibland kallas för härlighetens berg.
Eller metamorfosis på grekiska.
Ja.
När Jesus tar med sig liksom den innersta kretsen av tre lärjungar. Petrus, Jakob och Johannes. Upp på ett högt berg. Och där ber de tillsammans. Och under det att de ber så förvandlas Jesus inför deras blick. Han blir strålande. Som solen, och det är två män där med honom. Och det är Moses och Elias som också strålar i härlighet. Och det står då att de var tyngda av sömn, lärjungarna, under den här bönesessionen. Men de höll sig vakna, och det är då de får se den här synen. Jag funderar på, och jag har sett olika översättningar göra lite olika saker med det. Om det är så att de är tyngda av sömn som gör att de är sömniga helt enkelt. Eller om de faktiskt somnar eller att de hade somnat någon gång. I så fall står det inte när de somnade, men de somnade och höll sig vakna.
Det är en dubbelhet där. Som vi också kommer komma in på i nästa samtal.
Ja, kan det vara så att de sov och var vakna samtidigt?
Jag sov men mitt hjärta var vaket. Ett annat sånt ställe som är lite fantasieggande minst sagt. Det är ju den här scenen i Getsemane. De här tre närmaste lärjungarna. Det är samma personer faktiskt som dyker upp på härlighetens berg. Tre gånger så kommer Jesus och säger till dem att de ska vakna. Standardtolkningen blir ju liksom att de somnar där. Det är ju en rimlig tolkning. Men man kan reflektera vidare kring det där. Han säger tre gånger att de ska ta och vakna.
Håll er vakna.
Och sen så går han iväg till en annan plats. Och på den här platsen så äger det rum ett samtal mellan Jesus och en ängel. Och då kan man ställa sig själv frågan, vem är egentligen vittnet till den samtalet? Det är ingen där. Men det finns tre personer som han om och om igen ber att vakna. Jesus är ensam. Han får ett samtal med en ängel. Och de här tre lärjungarna är... Ja, hur är det egentligen med dem?
En annan person som möter en ängel vid ett berg är ju Elia.
Ja, just det.
När han är på flykt och till slut så är han så utmattad att han tänker, nej, jag orkar inte mer. Jag vill dö.
Mm. Jag vill möta döden, säger han till dem.
Ja, just det. Han har fullständig kris.
Ja.
Så när han somnar så... Det kommer en ängel och säger åt honom att ta en tuppis.
Ja.
Och käka någonting. Han somnar och får mat av ängeln.
Och sen så leds han upp till Herrens berg.
Just det. Apropå det här med att somna och vakna, så hoppar jag tillbaka till Gamla Testamentet med första Samuelsboken. Så står det ju om när Samuel kallas till profet av Gud. Då sover han på en helig plats, nämligen vid Guds ark kan det bli heligare. Och så hör han Gud kalla på honom. Och han har liksom inte riktigt lärt sig hur man kan förhålla sig till drömmar som Guds kommunikation, utan han vaknar och tänker, ja men det måste vara den här gamla prästen Eli som ropar på mig.
Och så, som var hans vägledare.
Exakt. Så frågar han Eli, ja vad är det? Så säger Eli, nej men jag sa ingenting. Gå och lägg dig igen. Och det där upprepar sig då, tills Eli fattar att okej, varje gång han somnar så hör han någon kalla. Det är något lurt här. Och han ger rådet då till Samuel att det kan verkligen vara så att det är Gud som pratar med dig. Och då bör du faktiskt föra en konversation med honom och faktiskt ta det som meddelande från Gud. Han lär liksom Samuel hur man kan förhålla sig till drömmar inom ramen för sitt samtal med Gud. Det pågående samtalet med Gud. Hjärtat samtal med Gud. Alltså bönen. Och här kommer vi då in på frågan om varför ska man ägna uppmärksamhet på ett särskilt sätt åt drömmar?
Någon skulle ju kunna säga så här, ja, nu har ni pratat om massor med häftiga bibliska gestalter som drömmer. Men varför ska jag hålla på och ägna mig åt uppmärksamhet kring drömmen?
Ja, för det första så kan man ju nästan säga så här att du är en häftig biblisk gestalt.
Ja, det måste ju vara standardsvaret.
Ja, alltså de här berättelserna handlar ju också om oss. I dopet får vi ta emot den heliga anden. Och till det här hör en profetia till mottagandet av den heliga anden från Joels bok där det står att Gud ska utgjuta sin ande över allt kött, eller alla människor beroende på vilken översättning du har. Allt levande. Och till detta hör att syner ska ses och drömmar ska drömmas. Guds ande kommunicerar genom drömmar. Och det är någonting profetiskt. Men det profetiska, den profetiska gåvan, hör inte bara till en liten andlig elit. Det är inte bara de här bibliska kändisarna, utan det är var och en av oss.
Paulus, han pratar ju om att, och det här är någonting som vi har bankat in i den här podden, alltså att genom dopet har vi blivit ett folk av profeter, präster och kungar.
Mm.
Det är inte så att vissa är profeter, vissa är präster och vissa är kungar. Alla är präster, profeter och kungar.
Exakt. Sen är det ju så att en del kanske har den profetiska gåvan mer vässad än andra.
Mm.
Och en del kanske har lättare för att ägna den typen av uppmärksamhet åt hela tillvaron som fylld av tecken och meddelanden från Gud. Medan för andra kanske det kommer mindre naturligt. Men det är ändå en ganska vanlig erfarenhet det här med att bönen är verkligen ett samtal. Det är inte bara en person som håller monolog, utan det finns också svar. Och de här svaren kan komma i form av tecken. Och tecken, det kan vara meningsfulla sammanträffanden i vardagen, men det kan också vara drömmar. Gärna både och. Alltså det är också en upplevelse man kan ha, att man drömmer någonting och någonting i ens vardag liksom svarar mot den här drömmen. Och då kanske någon tänker att, ja, det låter ju häftigt, men jag drömmer inte. Eller när jag väl drömmer så är det ganska meningslösa drömmar. Det är bara massa random minnesbilder. Och jag kan inte urskilja några meddelanden från Gud i dem. Och om jag gjorde det, vore inte det lite högmodigt nästan? För det första så går det ju att utvidga sitt minne av drömmar. Vi drömmer ju alla ganska mycket varje natt. Och man kan minnas olika mycket av det. Men förmågan att minnas sina drömmar går att träna upp. Och inte minst genom att göra det som Daniel gör, att skriva ner sina drömmar när man vaknar. Men också att faktiskt engagera sig i drömmen och säga att du förnimmer vad som känns som ett svar på en fråga du ställt i bön eller på någonting du bett om genom en dröm. Att du faktiskt då fortsätter samtalet som Samuel till slut gör efter att han har somnat om några gånger. Så bara okej, nu har jag fått den här instruktionen av Eli att jag ska faktiskt föra ett samtal här. Inte bara ha ögat inriktat på min vakna tillvaro utan också ha uppmärksamhet på drömmarna och ta dem på allvar.
Det är ju någonting som ligger i hela den mystiktraditionen, det här att vara vaken och vara uppmärksam. Snart sagt alla mystiker talar ju om att vi behöver öka vår uppmärksamhet. Och varför ta och säga till sig själv att nej, men drömmarna vill jag inte ägna någon uppmärksamhet. Det ligger ju liksom i hela den här mystiktraditionen att söka efter Gud överallt. Och att då säga till sig själv, nej, men att söka efter Gud i drömmarna, det känns som någonting jag inte vill göra. Att sträva efter uppmärksamhet, söka Gud överallt, det är någonting som är allmänt. Och drömmar ingår ju i det. Sen så finns det ju också den här aspekten att i all mystik är ju också ett sökande efter självkännedom. Och att ta och sträva efter att nå självkännedom kan ju också innebära att man också tittar på sina drömmar. Någon kan ju börja med att säga så här, ja, men det, där hittar jag bara mina undermedvetna tankar. Okej, ja.
Det är ju jättebra.
Det är jätteintressant att titta på det i sådana fall då. Så att även om man bara rent allmänhet söker efter självkännedom så är ju drömmar en aspekt utav
det. Ja, guldgruva.
Ja, verkligen. Och då finns det också det här någonstans att någon kan ju säga så här, men hur mycket av det som finns i mina drömmar har egentligen särskilt hög kvalitet och är värdigt att titta på? Men det resonemanget kan man ju också ha kring sin vakna tillvaro. Människor fyller sin vakna tillvaro med allt möjligt som är ganska ointressant. Det innebär inte att vakenheten är ointressant i sig.
Nej, men precis. Alla människor kommer ha delar av sin vardag som är för en själv mer intressant att, och mer meningsfullt att ägna uppmärksamhet åt. Och saker som är mindre intressant att ägna uppmärksamhet åt. Och det är ju upp till var och en att urskilja vad som är vad. Och det gäller lika mycket drömmarna. Men för drömmarna kan det krävas att man faktiskt övar sig i att minnas mer och mer. Så man faktiskt har någonting att ägna uppmärksamhet på och ha någonting att urskilja viktigt och mindre viktigt i.
Exakt. Ska vi komma in på då en person som vi har sagt att vi skulle ta och nämna när vi pratar om drömmar. Denna Synesius på 300-talet, 400-talet, biskop av Kyrene. Vad ska vi säga om honom?
Ja, är han samtida med Gregorius?
Ja, han måste ju vara det åtminstone delvis.
Ja, han i alla fall skriver att han märker att det är många som är intresserade av orakel. Och det var ganska vanligt i den omgivande hedniska världen att man sökte sig till orakel för att få tecken och rådgivning och svar på frågor. Men då är hans tips att är man kristen, då kan man istället göra så att man för dagbok och nattbok. En dagbok vet ju alla vad det är, man skriver ner det som har hänt under dagen. Men att man också när man vaknar skriver ner vad man har drömt. Till det här hör också att precis innan du går och lägger dig så ska du be om att få vägledning i dina drömmar. Så frågan ställs under insomnandet, under bön. Så när man vaknar så skriver man ner det som har hänt en under natten. Och sen kan man över längre tid jämföra sin dagbok och sin nattbok och försöka urskilja mönster och se vad hänger ihop med vad. Vad har symboliska kopplingar till varandra? Och erfar jag några sammanträffanden i min vakna tillvaro som hänger ihop med något som jag har drömt? Och där söker man sina orakel så att säga. Det han alltså gör är att flytta uppgiften att urskilja tecknens betydelse från ett utomstående orakel i trans till dig som drömmare och som bedjande person. Eftersom genom den heliga anden så blir vi profeter och kan utveckla den förmågan allt mer genom att faktiskt försöka tyda tecknen i vår vardag och i våra drömmar.
Ja, alltså just det här också att det är i både vakenheten och i drömmen. Det där är ju en intressant observation som Synesius gör. Alltså att vi har ett samtal med Gud där vi söker bli uppmärksamma på Guds närvaro. Både på dagen och på natten.
Och en aspekt av Guds närvaro är då alltså den här kommunikationen genom tecken och orakel. Det står faktiskt i första Samuelsboken så här att när Saul då har avstigit från Guds vägar står att Herren svarade honom inte när han ställde frågor till Gud. Han svarade honom inte vare sig genom drömmar eller orakel eller profeter. Gud kommunicerar genom drömmar och tecken och profetior. Det är liksom någonting som man kan förvänta sig. Det är liksom inte någonting udda eller undantag, utan det är ett vanligt sätt som Gud kommunicerar på.
Synesius skriver så här på ett ställe: ingenting hindrar drömmaren från att uppstiga från jorden. Det är i hennes makt att tala med stjärnorna och möta den osynliga världens änglar. Det som är svårt att förklara äger rum på lätta sätt. Som att änglarna låter visa sig, så återvänder drömmaren till jorden och ingen tid har gått.
Det där är också en viktig grej till varför man ska ägna särskild uppmärksamhet åt drömmar. Vi har ju nu gått igenom massa bibliska exempel på folk som möter änglar. Och det är någonting som Gregorius verkligen uppmuntrar till. Träffa änglar. De kan hjälpa dig djupare in i hjärtats bön. Och någon kan ju tänka sig att absolut, möten med änglar är inte alltid att jag ser framför mig en strålande gestalt med jättemånga vingar och jättemånga ögon som säger var inte rädd. Utan det kan vara mer subtila förnimmelser av en närvaro eller ett särskilt sinnestillstånd som inträder. Till exempel du sitter och ber och så plötsligt så känner du att det liksom går in någon i rummet. Det är någonting väldigt subtilt och det är ofta så som änglar kan erfaras i vardagen och i det vanliga vakna bönelivet. Men då en fördel med att ägna sig uppmärksamhet åt drömmar, det är att i drömmar så kan det ju faktiskt vara så att det kommer en strålande gestalt med massa vingar och ögon, eller det kommer någon som liknar en gazell.
Precis.
Och ger dig ett meddelande eller ett tecken.
Ja.
Men i allt det här tydandet av tecken så krävs det urskiljning.
Det centrala som Synesius pratar om, det är ju skrivandet av den här nattboken eller drömboken. Den kanske viktigaste saken som det innebär att ägna sig åt att skriva drömbok, det är ju att den som skriver drömbok får fler drömmar.
Ja.
Man kan liksom ta det som ett test. Man kan ta ett par månader och ägna sig åt att skriva drömbok. Och det som händer då, det är ju att man märker att man får fler drömmar. Särskilt om man faktiskt ägnar lite grann tid till tystnad på morgonen, så att man har en chans att faktiskt komma ihåg dem. Att man liksom inte börjar morgonen med att plocka upp mobiltelefonen eller prata med någon annan. Kanske tar man och ställer klockan lite tidigare, så att man kanske har en liten chans till en stunds liksom drömreflektion där på morgonen.
Eller lite senare, så att man faktiskt kan sova ut och få de här fler drömmarna.
Ja, exakt. Man kanske lägger sig tidigare också.
Mm.
Och sen då att man kanske också har med sig sin sån här drömbok under dagen. Det kan ju vara så att det dyker upp på bussen till jobbet. Att fler detaljer från drömmen dyker upp och att man har möjlighet att skriva ner dem då. Man kan ju få för sig när man vaknar att wow, vilken häftig dröm, den här kommer jag komma ihåg. Men sen så har man liksom inte ens under borstat tänderna förrän man upptäcker att den har en glid bort. Det finns viktiga detaljer som försvann. Så man ska ju liksom verkligen hugga fast i drömmen. Och sen också den här grejen att man under dagen sen faktiskt läser i drömboken. Kanske drömde du ingenting i natt, men då kan du läsa vad som du drömde om igår.
Ja, eller så kommer du bara ihåg en känsla eller en ton från drömmen.
Ja, man kan ju liksom skriva ner lite sådana här standardfrågor. Vad tänkte du? Vad kände du? Vad såg du? Hur var du? Fanns det några scenbyten? Vad var liksom det starkaste minnet? Och sånt där. Som man liksom kan besvara. Så att det faktiskt blir lite flöd. Alltså, man kan gott ägna ganska lång tid till att skriva ner så mycket vad man bara kan minnas. För genom att minnas mer så minns man mer. Man får liksom fatt på mer över tid genom att göra det här. Men det gör liksom att man stärker drömminnet.
Sen är det ju, alltså, det är något som kan gå upp och ner också. Förmågan till drömminne.
Ja, visst.
Beroende på hur mycket tid och energi man har åt att skriva drömdagbok just under just den perioden.
Ja, eller stressnivå eller vad det är för någonting.
Så, men när man väl har fått fatt i det här med att när jag skriver drömdagbok så minns jag mer och mer. Så om du tappar det lite så är det lättare att komma tillbaka till det.
Ja, verkligen. Synesius, han har ju ett intressant liten förslag. Han säger så här i samband med drömboken och liksom allt som har att göra med att vara uppmärksam på att hitta änglar och gud i drömmen. Han säger så här, tvätta händerna och be en bön.
Ja.
Det tycker jag är en ganska intressant förslag på ett sånt här sätt som man kan göra till en sorts nattgångsvana. Så när man borstar tänderna så tvättar man händerna och ber en bön. Man gör som Synesius föreslår och sen så lägger man sig ner med sin drömbok vid sidan av sängen. En viktig sak om man är en person som bor tillsammans med andra är ju, kan ju vara en sån här, det finns praktiska saker som man kan behöva lösa. Det finns personer som säger, ja nej, men jag skulle aldrig kunna hänga mig åt att skriva drömbok för då väcker jag min fru eller man eller vad det är för någonting. Men man kanske kan ha en lampa som är lite mindre stark. Man kanske kan skriva på sin mobil. Det är ju inte det bästa. Mitt förslag är ju verkligen att man har en separat bok för det.
Ja, om man som jag har helt obegriplig handstil så är det nästan så att man måste åtminstone börja skriva på mobilen. Jag har däremot en bok som jag ritar saker i också.
Just det. Sen så är det ju som sagt en bra sak att återvända åtminstone någon gång till läsandet av drömmen per dag. Det kan vara en poäng att säga till sig själv så här, när jag har min lunch till exempel, innan jag sätter mig ner och lunchar eller efter, beroende på hur man känner, eller när jag tar mitt eftermiddagskaffe eller vad det är för någonting, då tar jag och sätter mig ner och läser min drömbok. Och det kan gott vara som en andakt. Man kan läsa den i tystnad, man kan ta och be en kort bön, och man kan gott ta och liksom stänga ögonen, låta sig själv slappna av, försjunka i ett meditativt tillstånd och liksom inte bara läsa drömmen utan också återuppliva minnet från drömmen och liksom känna att man är i den. Kanske kommer det att leda till att man upptäcker nya saker som man inte har skrivit ner också.
Ibland har jag haft erfarenheten av att även om jag inte tänkt att nu ska jag gå igenom drömmen igen, så när jag sätter mig ner för i bön och meditation och när jag börjar komma ner i djup avslappning, så plötsligt är det som att det bara kommer mer av drömmen. Eller att det klickar liksom hur jag känner att saker hänger ihop mellan vad jag drömt och hur min vakna tillvaro har varit. Då bara noterar jag det och går in i den upplevelsen en stund. Så kanske jag skriver ner det efter att min meditationssession är slut.
Precis. Tricket blir ju verkligen det här liksom att låta drömmen och vakenheten allt mer få kopplingar till varandra. Och inte bara vakenheten utan den vakna vakenheten. Den bedjande vakenheten. En sak som man också kan göra, det är ju det här att man tar och låter element som dyker upp i drömmarna som man uppfattar som meningsfulla. Att ta med dem in i sin vardag. Det kanske dyker upp drömmar om något visst föremål. Eller en viss plats. Kanske finns det en poäng att besöka den platsen eller plocka fram det där föremålet eller skaffa ett sånt föremål. Alltså att ha ett liksom förhållningssätt till drömmen som någonting som inbjuder dig att förena drömmen med det vakna. Där tror jag kan vara en sån här, överhuvudtaget ett liksom förhållningssätt som är en god sak att göra. Sen så finns det ju ett antal ikoner och konstverk, bilder på drömmar som man kan ta och omge sig med i sängkammaren. Jakob Stege har vi pratat om tidigare. Det finns många vackra konstverk där den förekommer.
Jesses rot.
Ja, många, det finns många. Alltså den här
Herrens osovande ögon.
Den har ju förut jag i min sovrum, Herrens osovande ögon. Den får vi prata om vid något tillfälle.
Jag blev faktiskt fick se en variant på en ikon som jag sett tidigare, där en Maria-ikon där färgerna var annorlunda än när jag sett den i vakna tillvaron. Det vore intressant om jag hittade en sån.
Ja, just det. Eller om du får teckna den själv.
Ja, men jag försökte, det blev inte jättesnyggt.
Okej, okay. Ja, du kanske får hitta något sätt att göra det. Ja. Sen så, det är ju intressant, det är ganska många som har hört av sig till podden för att berätta om drömmar.
Det får man gärna göra.
Ja, och det, ja precis, verkligen. Om man känner så här att men det här är en dröm som är på något sätt anknyter till podden, så är det jätteroligt om man vill dela med sig. Ett tema som har dykt upp, det är det här liksom med drömmar om Eden. Det är ju väldigt intressant att man har drömmar om Eden. Ska vi gå in på det här med urskiljning, drömtydning? Ska vi prata lite grann om det? Vi har ju sagt det här att vi har två personer, Josef och Daniel. De har dels drömmar, men de är ju också drömtydare eller drömuttydare. Alltså de utläser drömmar som andra har haft, men vars betydelse de som de har utläst drömmarna ifrån inte hade förstått själva, utan de berättar helt enkelt vad de betyder. Ska vi prata lite om det som utgångspunkt för det här med urskiljning?
Ja, det kan som sagt låta lite nästan högtravande och att man börjar se, ja men det är en teckentydning. För att liksom, vem är jag att säga att, det är, att Gud säger just det här till mig genom den här tecken. Men det gäller att inte hänga upp sig på en specifik tolkning, utan pröva sig fram och leka med flera olika tankar. Och om man känner att okej, men jag är kallad att, eller så här, jag kanske ska göra det här utifrån att jag har drömt si och så, eller varit med om si och så i min vardag som hänger ihop med den här drömmen. Att det kräver särskild urskiljning då.
Man behöver inte säga upp sig bara för att man har drömt om det.
Exakt. Men däremot kanske en sån dröm säger någonting om att man ska titta på på hur man känner inför sitt jobb. Om man har något problem på jobbet eller så, som man kan få se nya vinklar av utifrån sin dröm.
Verkligen.
Så det behöver inte, alltså den profetiska urskiljningen av tecken är meningsfull att experimentera med, oavsett hur drastiska slutsatser man drar av det. Ibland kan det till och med vara bättre att pröva flera olika möjligheter. Det står ju så, pröva allt och behåll det som är bra. Då är ju kontexten att man prövar olika andar och deras förkunnelse i profetior. Och ofta i de bibliska berättelserna, som är liksom exemplen på hur det kan gå till när tecken kommer i drömmar, så är det då änglar som kommunicerar. Det är liksom ett förhållningssätt till det, att man ser budskapen i drömmar som änglakommunikation. Och då kan man verkligen behöva vrida och vända på det. Pröva allt och behålla det som är bra.
Man ska liksom inte gå på första bästa. Man får liksom ha lite arbetshypoteser.
Det där ser man ju också i, alltså man kanske har läst Freuds bok om drömtydning eller någonting av Carl Jung.
Ja.
Och dra slutsatsen att jaha, A betyder B. Jag kan ha liksom en lista med korrespondenser där det står att om det här tydligt kommer fram i drömmen, då betyder det det här, punkt.
Exakt.
Och det funkar verkligen inte så.
Alltså, ett torn betyder alltid en penis.
Ja men precis. Utan att vara någon expert på Freud och Jung, så är det till och med svårt att de själva menar att man ska göra så. Eller om man tänker att ja men i Bibeln så betyder det här är en dröm. Och då måste det vara så för mig också. Jag tror att sådana där listor är alltid stödhjul.
Exakt.
Så man kan börja, om man känner att men jag vet inte alls vad det här betyder, så kan man börja liksom pröva med olika saker från sådana. Men framförallt, och det här skriver Synesius, gör din egen korrespondenslista utifrån vad du urskiljer för mönster. Vad brukar det hända i din vardag i tiden kring att du drömt om ditten eller datten? Så kanske du kan utveckla en lista på hur mönstren brukar se ut för just dig. Och ha det som utgångspunkt.
Exakt. Jag tror att överhuvudtaget en sak som man kan göra också, det är ju någonstans att man lär sig läsa Bibeln. Alltså ja. Att man gör Bibeln till en bok som man känner. Och en bok vars språk blir talande för en.
Då blir man förvånad över hur ofta drömmarna innehåller bibelreferenser.
Ja, exakt. Alltså, jag tror verkligen att det där är ett grund... Liksom,
och vice versa.
Ja, verkligen. Alltså, att göra Bibeln till sin bok. Om man är en ovan bibelläsare, då kan det ju vara så att det finns en poäng att börja med att läsa barnbiblar till exempel. Bara för att liksom få en sån här genomgång av det bibliska materialet, så man får de här huvudberättelserna.
Man kan också kolla på bibelfilmer.
Ja, verkligen. Det finns ju många bra. Noah, ja. Inte minst. Till exempel, ja. Som exempel på, för övrigt, en faktiskt väldigt bra film som också... har att göra med hur drömmar visas och porträtteras. Det är väldigt intressant.
Man kan kolla på massa ikoner.
Ja, det är gott om det. Och jag tror det där är en sån här bra sak att göra. Att göra liksom sitt bönespråk bibliskt. Det tror jag är en god sak. Sen så finns det ju liksom hela den här grejen hos Dionysius Areopagiten. Han har ju ett helt kapitel i sin... en av sina böcker där han liksom nästan går igenom liksom, det här kan betyda det här kan betyda det här, så det, man kan ju läsa det också. Dante, han skriver ju på ett ställe när han liksom närmast drömmer sig in i månens sfär, så beskriver han det som att det är som att söka efter en pärla i mjölk. Och det där tänker jag är en sån här liksom, en bra bild på liksom hur man får liksom känna sig fram. Till slut så hittar du pärlan. Den finns där, du ser den inte. Du liksom får testa dig fram och till slut så hittar du rätta. Och det kan, du liksom kanske till och med liksom lite grann får ha olika hypoteser om var någonstans du ska söka dig fram. Du kan liksom inte söka dig efter det bara på ett ställe i mjölken. Utan du måste liksom tänka, ja men här kanske jag kan söka efter den här, jag kanske kan söka efter den här. För att liksom komma dit och liksom, till slut så känner du den, hud mot hud så känner du pärlan där. Och så har du upptäckt den.
Ja, och det där är lite samma sak som... Eller ja, det liknar det här med att söka efter hjärtats plats när man ber.
Mm.
Det finns det är en uppmaning som finns som, lite här och var, till exempel filokalia.
Mm.
Att när du ber, ja, när du ber ska du med din uppmärksamhet söka i din kropp efter hjärtats plats. Alltså platsen för där känslorna liksom förtätnas. Och där platsen där bönen lever i din kropp.
Ja.
Och det är någonting man får, det är någonting man får leta efter med sin uppmärksamhet. Vad är det i någonstans i bröstkorgen eller längre ner i magen? Och lite motsvarande är det att söka efter pärlan i mjölken när det kommer till drömmar. Och hur tecknen ska tydas. Alltså någonstans finns det en brännpunkt bland alla de här möjliga förbindelserna mellan drömmen och vakan. Att man känner sig fram med kroppen och intellektet och intuitionen att här brinner det lite mer.
Ska vi avsluta med två cliffhangers?
Ja. Den ena handlar om Paulus och om Elia.
Det är ju en cliffhanger som vi cliffhangrade redan i förra säsongen.
Mm. Paulus känner ju en kompis.
Hans hemliga vän.
Ja, eller om det är han själv, det brukar man i traditionen säga. Som har stigit upp genom himlarna till den tredje himlen.
Precis.
Och han säger att han vet inte om det var med kroppen eller utan kroppen det skedde. Gregorius säger av bara farten i höga visa kommentaren att Elia, han steg upp genom himlarna. Och det var så att hans nos, hans inre sinne, fördes upp genom himlarna i en vagn av eld. En människa som reser genom himlarna på det här sättet. I vilken kropp Eller i vilken farkost är det som det sker? Vad är den här kroppen? Vad är den här farkosten?
Tänk om man säger till sig själv att han faktiskt menar allvar när han säger att det är hans vän. Det står ju på ett ställe i Höga Visan. Jag är min vän som min vän är min.
Ja.
Vad är det egentligen som har stigit upp? Ja, en cliffhanger. En till cliffhanger. Det har ju att göra med...
paradiset.
Precis.
Den ursprungliga människan delas ju i två i första Mosebok.
Ja, det där var ju någonting som vi tog upp i första avsnittet av Mose liv när vi pratade i förra säsongen. Det här avsnittet Nycklar. Den ursprungliga människan som var från början både man och kvinna.
Men sen blir en man och en kvinna.
Ja, det står ju i Bibeln att till man och kvinna skapade Gud människan.
Det här sker ju, den här uppdelningen sker ju när den ursprungliga människan sover. Gud försätter människan i sömn för att kunna lösgöra den ena sidan från den andra.
Mm-hmm.
För att kunna göra en delning. Men sen står det aldrig när den ursprungliga människan vaknar. Det är verkligen någonting man kan meditera över. När vaknar den ursprungliga människan?
Vi kanske ska stanna där. Du har lyssnat på Den fördolda världen, en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på hjartatsbon.se. Där finns en lista över kommande avsnitt, men också information om hur du kan delta i någon av Svenska kyrkans lokala hjärtatsböngrupper, fysiskt eller via nätet. Samt hur man kan komma i kontakt med nätverket Hjärtatsbön och nätverket för mystagogiskt lärande, båda verksamma inom Svenska kyrkan. Där kommer du också att hitta en förinspelad introduktion till Hjärtats bön samt en inspelad vägledning. Skriv gärna upp dig på det nyhetsbrev som podden Nätverket Hjärtats bön och Nätverket för mystagogiskt lärande med ojämna mellanrum skickar ut. Även detta hittar du via hemsidan. Ibland arrangeras exempelvis digitala seminarier som du kan få information om via nyhetsbrevet. Om du skulle önska att boka in föreläsningar om de ämnen som podden behandlar så är det möjligt att göra till en förmånlig kostnad då detta är något som flera av oss kan göra i tjänsten. Om ni är en församling inom Svenska kyrkan som bokar oss innebär bokningsavgifterna att pengarna i praktiken kommer gå från en församling till en annan. Hör av dig till poddens redaktion för mer information. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på Instagramkontot Sällskapet Nos. Om du vill vara med och fortsätta samtalet är du varmt välkommen till vår chattkanal på appen Signal. Du finner en länk för att gå med i gruppen i textflödet som hör till avsnitten. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler, så vi är mycket tacksamma om du gör det. Den som är intresserad av att köpa någon av de böcker utgivna på Artos som vi samtalar om i podden kan göra detta till ett rabatterat pris på Artos hemsida. Uppge då koden Den fördolda världen.